av serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej allihopa och välkommen till en födelsedagsspecial av Hög av serier. Det är nämligen så att den 10 maj 2018 så fyller en serielegend 65 år. Men det känns inte som att det är någon jättestor risk för att Konstantin kommer att gå i pension, som ju brukligt vore, och lägga magin på hyllan, utan vi tror att han kommer fortsätta ställa till med jävelskap även under den nominellt lugnare perioden av sitt liv. Så jag heter Anders Lundgren och jag tänker prata lite om John Constantine, även känd som Hellblazer, med Anton Bjurvald och vår gäst Peter Bergting. Välkommen Peter.
Tjena, tack.
Hej, hej, jag är med också.
Strålande. Peter, du har ju läst Hellblazer under ganska lång tid, vill jag minnas, eller hur? Du har ju samlat på tidningen.
Ja, ända sedan Magnum-tiden faktiskt.
Precis, det är samma för mig.
Jag köpte de första Magnum, kommer jag ihåg, i svartvitt och gillade dem så mycket så att jag skickade en beställning till förmodligen SF-bokhandeln, jag kommer inte ihåg faktiskt. Och bad dem skicka med allt de hade med Hellblazer som de hade kvar. Så jag fick mycket bättre i början där. Men jag fick faktiskt tag på de första 1000 då. På ett svep.
Just det.
Väl inplattade fortfarande kan jag säga.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, en del är ju riktiga dyrgripar.
Ja, de är det.
Ja.
Jag har fortfarande
jag är bra skick
också inplattad, helt oläst.
Mm. Strålande. Mm. Och Anton, när blev du varse om John Constantine då?
Alltså för mig var det ju alltså Magnum också. Det var så jag dök på den. Jag tror att jag läste den första var när han fyller år och Swamp Thing kommer och bjuder på lite grönt.
Just det, det var han, när han fyllde 45 bast.
Ja, det är mycket möjligt. Ja, 20 år tillbaks från 98. Ja, men det kan nog stämma.
Nummer 63 har jag fram att det var. Mm. Eller? Jo, precis. Nummer 63. Ja, det är ju en väldigt roligt nummer.
Det var Garth Ennis, eller? Nej, det var det inte.
Ja, precis. Jo, Garth Ennis och Steve Dillon.
Ja, precis. Just det.
Och så är det Glenn Fabry som gör en av de främsta omslagstecknarna som omslaget där. Där Constantine sitter med en klassisk sylkatt och en pint med någonting medan Phantom Stranger och Swamp Thing tittar fram i bakgrunden.
Just.
Mycket bra.
Jag kan säga så här nu inför det här samtalet så har jag försökt gräva fram. Jag har lite för mycket serier som är lite för mycket utspridda. För att
ja.
Constantine har ju varit i så otroligt många tidningar förutom sin egen. Så att,
ja, just det. Jag
plockar upp ett litet så här godispåse med allt från The Horrorist till Trenchcoat Brigade och allt möjligt.
Ja. Det låter ju väldigt fint. Tänkte de här tidiga numren, om vi återvänder till dem lite snabbt. Där sattes ju tonen väldigt mycket. Det var ju Jamie Delano då som började skriva och scen och Dave McKean som gjorde fantastiska collageomslag där i början.
Ja, alltså Alan Moore var väl först egentligen, men...
Ja, jo, precis. Han var ju... Det var ju nummer 37 där av Swamp Thing som Constantine dök upp. Det ska vi inte glömma. Men det jag tänkte på då när han fick sin egen tidning förstås.
Ja, precis. Och han var väl i ärlighetens namn ganska ofärdig i Swamp Thing, kan man säga.
Ja, jo, det var ju...
Dimensionell.
Ja, precis. Det känns ju nästan som att det var lite nära på ett utpräglat internskämt från Moores sida där med att han skulle likna Sting.
Precis.
Och lite sådana grejer. Han fick ju mer av en personlighet tack vare Jamie Delano, kan man säga.
Mm. Och de första som Delano skrev är ju fortfarande de bästa sett till hela liksom, samlingen av vart han än har varit med, liksom över 300 nummer och extra grejer, så att speciellt de tre första skulle jag säga, svåröverträffade.
Ja, jo men verkligen, det är ju, jag tycker att han Delano lyckas ju, alltså, och det märker man ju med i ljuset av hur många som har tagit efter honom sen dess då, det var ju verkligen han som satte tonen med diskbänksrealism och otursförföljd magi liksom, som ju allt cirklar kring ända sen dess i princip med ja, samma persongalleri och sådär, även om det utökats förstås när man håller på med sen, det här med 30 år.
Det här tragiska liksom, att offra sina vänner och sånt, och när Lester liksom äts upp av flugorna, det, har man sett det en gång så blir det inte samma sak igen sen. Och då har,
nej.
De tog liksom i från tårna redan från början och sen så planade det liksom ut lite mer, känner jag. Även om individuella berättelser och storylines har varit nästan on par med det, tycker jag. Men det är svårt att komma tillbaka till första känslan av att liksom det här är första gången man möter honom också.
Jo, men det är ju helt sant att de var ju så pass knäckande, de där tidiga numren, så att det är precis så som du säger att han var ju liksom den moderna tidens främste okulte detektiv, får man ändå säga. Och bygger vidare på den traditionen.
Jag kommer inte ihåg nu, men Sandman nummer 3, Dream a Little Dream of Me.
Just det, ja.
Hur ligger den till i tid med de första Hellblaze? Jag kommer inte ihåg faktiskt. För det är
de var väl lite senare skulle jag säga, va? För Sandman började väl komma ut 89 och sånt. Det var ju också sant. Precis innan det blev Vertigo.
Ja, just det. Så det är också en ikonisk appearance av honom verkligen, med den här girlfrienden som han har som dör i sängen där, helt uppslukad av magi.
Ja,
magin och så.
Precis. Jo, det är väl en av de bättre crossover-serierna också, får man ju säga, med just när precis Gaiman testade vattnet lite där för att se vad som skulle funka för hans serie liksom, där han, om man skulle ha Sandman som en del av det vanliga DC-universet eller inte. Och han landade väl inte där. Medan Hellblazer fortsatte ju vara liksom egentligen en del av DC-universet, men det var ju inte så att Superman dök upp direkt. Liksom, utan det...
Nej, alltså när han var med i Books of Magic där, det var ju också Delano, alltså att, nej inte Delano, Neil Gaiman menar jag.
Ja, just det.
Också väldigt liksom passande storyline för honom. Jag vet inte om du har läst Books of Magic, men...
Jo, det har jag gjort. Alltså, det är både den första miniserien och sen en del annat. Men inte lika samlat som jag har följt Hellblazer. Som jag har läst kontinuerligt under Garth Ennis svit, får man säga.
Ja, okay. Transport Brigade är ju en fantastisk idé också, som borde liksom utvecklas lite mer från miniserien sen.
Ja, just det. Transcode Brigade, ja. Precis. Ja, Anton, vad tänkte du säga?
Jag skulle bara säga att mars 89 var Sandman Dream a Little Dream of Me. Så att det stämmer ju med det ni sa.
Ja, strålande. Men ska vi prata favoritnummer då, utöver det fina följdnumret som Anton tog upp? Vill du börja, Peter?
Ja, jag har... Alltså, när du sa favoritnummer... Ett av dem som hoppar ut direkt som ett av de bästa serietidningarna som har skrivit också, det är ju Hold Me. Det är kanske vilka jag menar.
Nummer 27.
Av Alan Moore och när Dave McKean var första gången, tror jag.
Ja, i alla fall Neil Gaiman och Dave McKean var det.
Precis, sorry.
Ja.
Men Dave McKean gör en hel serie på Konstantin. Och där, just den står är så fruktansvärt bra. Det finns så många quotable moments i den som jag fortfarande liksom kommer ihåg. Hur han tar den här taxifärden med världens mest rasistiska taxichaufför och chaffisen frågar, wait, don't I get a tip?
Just det.
Han svarar, yeah, get a new head, the one you've got now is narrow and full of crap.
Ja, men det är lysande, verkligen lysande.
Och så står det nog såklart med det här spöket som bara vill bli liksom, vill bara ha en kram egentligen. Ja, fantastiskt.
Just det. Ja, det, jo, den är, det är oerhört starkt. Och sen hela, och sen den här, ja, sidan, ja, huvudhistorien kanske för Constantine, men att hela upprinnelsen för honom med att han stöter på det här spöket är att det är en, ett lesbiskt par som har bestämt sig för att de vill skaffa barn och
just
tänker
det,
att en one night stand med John Constantine måste ju bli det bästa sättet att få det gjort liksom. Ja, det är också, ja, känns lite som en first för en DC-serie måste jag nog tillstå. Ja, men det är oerhört bra.
Är, jag tror att en orsak till att det är så många nummer som står ut som fantastiska är att Hellblazer har också haft långa, långa perioder, flera år, de har varit riktigt apdåliga.
Ja.
Jag har ju sett det som Bergdalbana nästan, att fan liksom, nu är en riktigt sopig författare. Och man måste hålla ut liksom, för jag vet att om två år så kanske den här dyker och då måste de ha in en ny bra. Och så har den gått upp.
Ja.
Jo. Jag led mig faktiskt, om jag ska vara ärlig då, genom Brian Azzarelli. Jag gillade absolut inte hans take på Konstantin. Men sen när Mike Carey tog över och blev liksom så jävla bra helt enkelt.
Ja, men den, just Azzarellos svit där, 146-174, det blev ju så tydligt att han kunde inte riktigt tänka sig att skriva en brittisk serie, så att det blev ju istället en sorts ja, men nästan preacher med Constantine som picaresk där och som träckar runt i staten och hamnar i trubbel liksom. Jo, det är ju...
Ja, det såg bra kärnings också faktiskt, för att det blev för
ja, mycket
splatter. Det var liksom så här, hur mycket tarmar kan vi ha med?
Ja.
Och hur mycket blod kan vi ha med? Hur mycket, många personer kan vi vända ut och in på? Det står ju kommer liksom andra hand ett tag där, känner jag.
Ja, det är väl både och, ska jag säga, för att det stämmer ju att han, det har ju vi pratat mycket om tidigare på högen här, med att Ennis, han har ju en tendens som är precis så som du säger, som splatter och buskigt humor när han, när han liksom inte har så här strama tyglar. Och det kommer ju tyvärr fram i en del av det han skrev för Hellblazer också, men jag vill också framhålla en del riktigt snygga historier som han gjorde som...
Dangerous Habits.
Ja, Dangerous Habits. Du har väl läst den ganska nyligen, antar jag.
Dangerous Habits. Ja, det är den, ja, precis.
Det är allt filtkatt rökande hinner i kapp.
Ja, just det.
Constantine. Och han får lungcancer.
Ja, just det. Han...
I spat a piece of myself into the sink.
Ja, just det.
Ja, den är tung.
När han kämpar mot de demonerna där, genom att spela ut dem mot varandra.
Ja, det. Alla vill döda och tortera honom i evighet, så att det blir liksom en så här, Mexican standoff mellan demonerna, vem som ska få do the honors. Men den är ju också stor just att Kit Ryan introduceras där.
Just det.
Som ju får ett, som tyvärr väntat då, problemfyllt förhållande med Constantine.
Ja. Vad tycker du om filmen förresten med tanke på storyn?
Ja, just att den är baserad på Fear and Loathing och Dangerous Habits. Alltså ja. Filmen med Keanu Reeves. Ja, alltså den är ju, där får man ju säga att de grejerna som är tagna direkt ifrån serien, som till exempel det här genidraget att Tilda Swinton spelar Gabriel, är ju fantastiskt bra, men sen som helhet så har jag väldigt svårt för den filmen.
Jag tyckte faktiskt att den var riktigt bra, om jag ska välja. Jag gillar att
man
liksom svävar in och droppar blod på golvet. Det var många fina scener i den.
Ja.
Men sen blev det lite för mycket Hollywood action såklart, men jag tyckte på stora hela så funkade Keanu jättebra som konstruktiv, även om man såg helt fel ut.
Ja, nej, Keanu är inget fel på liksom. Det är mer som sagt helheten som är...
Mycket bättre än TV-serien, faktiskt.
Jag har ni bägge sett den?
Tyvärr, ja.
Tyvärr. Anton, har du också
jag såg piloten, tror jag. Blev det så mycket mer? Ja. Alltså. Men han har ju dykt upp, den karaktären med samma skådespelare har ju dykt upp nu i den här Legends of Tomorrow. Och den serien är ju mycket mer lättsam och liksom, ja. Alltså det är mycket mer, alltså det är inte så mycket djup eftersom att det är så många karaktärer och sådana saker, men den är ändå underhållande och där funkar det på något sätt bättre. Jag tycker liksom generellt att jag tycker att John Constantine på film i alla olika animerade och sånt där, att han är bra när han är med som en liksom en del. Jag gillar ju Constantine-filmen också, men den är ju mer, jag har för dålig koll på Constantine för att säga om det är en bra eller dålig Constantine, men jag tycker koncepten och sådana saker är schyssta liksom sådär. Den leder ju av en del backlash för att han var inte britt och det var Keanu Reeves. Nej, och det är sådär när den kom, men jag tycker att ser man tillbaka på den nu, vi har ju, jag tror att vi har gjort ett specialavsnitt om den, eller delvis i alla fall, när vi pratar mer om det, men jag tyckte att den var helt okej. Men jag tycker att Konstantin, han funkar nästan bäst när han liksom inte behöver driva sina historier själv, utan han är en del. Han är ju i grunden en birollskaraktär som liksom som har utvecklats. Och jag tycker personligt att det är roligast när han är med och som en del av historien och inte är huvudhistorien. Och det, nu har jag läst mycket mindre vad ni är, men min erfarenhet är ju att han är, alltså han är en miserable bastard och jag orkar inte med det tillräckligt. Alltså det blir för mycket av det liksom sådär. Ja. Det är mer sådär att han slåss mot saker och ting som bara är ännu värre än vad han är. Och efter ett tag så det blir lite tröttsamt efter ett tag liksom, tycker jag då. De scener jag har läst, när man läser mycket av honom i rad så här, som jag har gjort nu.
Ja. Ja.
Slog mig nu när jag bläddrade i de grejerna som jag plockade fram här. Jag har ju en Vertigo Secret Files från 2000.
Ja, just det.
Med storyn The First Time utav Brian Azzarello. Första gången som han röker. Det var ju skitbra. Jag har inte tänkt på det. Killar, jag kollar bara nu som hastighet hur de tar en rök tillsammans och filosoferar de här två killarna då, som är väl i kanske 10-årsåldern. Jag tittade, I'll be damned, the little bastard, nicking fags. De har stackat sig där.
Ja, apropå Dangerous Habits då igen. Jag vill också nämna nummer 42. Som ju är det första gången som First of the Fallen dyker upp. Som ju är i Garth Ennis främsta antagonist då, mot Constantine, och den storyn tar ju upp en annan sån typ av skörlevnad eftersom de är hemma hos en kompis till Constantine som är stordrickare som har så, han har väl i princip sålt sin själ för att få den perfekta pinten Guinness, är väl just grundstory.
Just.
Och sen så lyckas förstås Constantine trixa till det så att först att fålen dricker heligt vatten istället för en vanlig pint Guinness för att rädda sin vän då. Det är också ett väldigt schysst enskilt nummer. Och sen så vill jag väl avsluta med just vad det gäller Ennis då, om vi ska gå vidare. Heartland, som ju är mer bara ett specialnummer med Kit Ryan där hon är återvänder till Irland. Och den har väl i princip inga av naturliga inslag, vill jag minnas.
Just det, den var liksom standard bara för den också.
Ja, så den är också riktigt bra om vi ska ge lite lästips. Men ska vi kolla hur din hög Peter den där?
Alltså jag triggar ju nästan, i och med att jag illustrerat den själv, så alltså, jag fångade såklart av storyn i och med att John Ridgway och company var väl inte kanske de bästa illustratörerna som skulle kunna gjort det här liksom med en gång. Så
nej,
kom ju in i det kanske egentligen då via Swamp Thing, med att jag verkligen älskar Alan Moore och Alfred Alcala.
Och precis, och Stephen R. Bissett som hände i början.
Ja, precis. Alcala, eller hur man uttalar det, har ju varit en av mina favoritillustratörer. Och jag tycker fortfarande att han är den som har gjort Konstantin bäst egentligen. Men sen så har jag ju triggat på Marcello Frusin allra mest, tror jag. Följt honom sen vid hans egna utstickarserien, kommer inte ihåg vad han heter, den här Western-serien till exempel.
Tänker du på Loveless eller?
Loveless, ja precis.
Ja.
Bland annat. Så att han hittade ett sätt att göra det realistiskt med mycket tunga skuggor och sånt där, men ändå mycket horror och serietidningsmässigt på ett sätt som kanske gick många av de andra förbi lite grann. I efterhand sen när man går tillbaka och kikar på det, David Lloyd som jag verkligen avskydde för 20 år sedan kan jag uppskatta på ett helt annat sätt nu. För många av dem är som...
Ja, han hade ju två riktigt bra nummer som han gjorde med Grant Morrison där. Vad var det, 26-27 eller någonting?
Ja, precis.
Du gillar inte dem då?
Nej, absolut inte.
Han
stilar ju växt verkligen över åren på mig. Och sen var ju han...
The Horrorist också.
Precis. Som var väldigt liksom, snuskig och bra på alla sätt också. Men som den... Han har lite annorlunda stil än jämfört med i liksom originalserierna, så, men fortfarande jättebra. Den är mer målad så.
Just det.
Men vad har ni för favoritillustratörer på Hellraiser?
Ja, den som jag följde med mest, det är ju förstås Steve Dillon, Salig i åminnelse. Okay. Med att jag läste mycket Ennis. Där. Sen annars så... Sånt som sticker ut för mig nu, det är förstås en av mina nuvarande favorittecknare, Sean Phillips, som gjorde ett par nummer där med tillsammans med Paul Jenkins. Och som jag tycker är riktigt bra. Om man ska ta sig mer sentida grejer så har vi ju den här Red Sepulcher, då är det väl... Eduardo Risso är framme, va?
Ja, just det. Eduardo Risso tog jag efter Frozen.
Ja.
Fortfarande snarlik stil i så fall. Men...
Ja, jo, det får man säga. De ligger ju väldigt nära varandra.
Jag kommer inte ihåg, de jobbar väl tillsammans. Jag är inte säker faktiskt. Ett tag. Jag kommer nog kanske ihåg fel, jag är inte säker.
Vilka tänkte du på då? Alltså Frozen och... Ja. Frozen och... Ja, det är verkligen inte omöjligt, skulle jag säga.
Däremot tycker jag att det blev väldigt... tungt break när Delano slutade och oh my god, vad heter han? Ennis första tecknare, Paul Jenkins.
Just det.
Det blev för skarpt avbrott i stilen för mig lite grann. Han hade väldigt speciellt sätt att rida munnar på, kommer jag ihåg.
Ja.
Som blev lite, han hade liksom ett konstant smirk så.
Ja, just det. Jo, men det är verkligen som du säger att när alltså just tecknamässigt så märker man ju hur mycket som har hänt sen Hellblazer började. Att det är en hel del av de här tidiga, ska man säga, mellannumren som nu knappt skulle komma ut i fanzinform, känns det som, för att de på smällen skulle tycka att det var lite för krattigt liksom, men
samma sak med Swamp Thing-grejen egentligen.
Ja, jo, för att det är en del teckningar som verkligen inte håller över från sida till sida eller över ett helt nummer, just det där, eller hur figurer porträtteras och sånt. Och sen ska vi inte prata om färgläggningen i de här tidiga grejerna.
De håller även dåligt fysiskt tyvärr, för att jag tar ju väl hand om mina serier, men det märks att lumpen i pappret börjar liksom åldras snabbt nu.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Jag skulle nästan hellre ha dem i svartvitt nu, känner jag.
Ja, jo. Då får du väl gräva i skummare delarna av seriebutikerna. För man kan ju fortfarande hitta ställen som har backlog. De första samlingarna var väl just i
precis, jag har faktiskt svartvitt. Jag skulle välja så att jag köpte samlingarna just därför.
Ja, det är bra. Det är bra. Men
du som kanske har läst mer nu, alltså, även om jag samlade så slutade jag läsa runt kanske 250. Jag har resten också, men skulle inte under pistolhot kunna liksom nämna ett enda favoritnummer ur de senare numren så.
Nej. Det är väl lite, tyvärr är det ju lite samma för mig. Jag enda som jag läst av Hellblazer på senare år, det är väl City of Demons som Sean Murphy skrev, som ju var mer som en sån standalone historia, som är ganska sentida Den kan jag ju rekommendera, för den känns som att det var ju främst visuellt intressant, även om ju storymässigt hade man väl sett den lite grann tidigare, men det var främst just Seans bilder där som gjorde att den såg ut att vara
bra. Vi hade ett par Bisley-nummer också som man fick läsa för att det var Bisley, såklart.
Ja, just det.
Gud, vad hette de? The Long Crap Friday hittar jag nu.
Okej. Okay.
Jag kan inte påminna mig vad de handlar om, tyvärr. Hon tjej med blått hår, precis som kommer ihåg.
Ja.
Han bär liksom lite åren också. Han har ju glasögon och sånt. Det är lite roligt att han faktiskt åldras.
Ja.
Sen i den här Hellblazer Annual, där, va? Första som kom.
Och Brian Talbot. Ja.
Jim Dylan och Brian Talbot och Dean Motter. För där får man ju se Konstantin som gammal gubbe så, som dör liksom. Skitlätt i gammal gubbe.
Ja.
Med artificiell liksom, mekanisk hand och allt möjligt sånt där. Den är verkligen asball så.
Jo.
Det är sådär som är svårt att ta på några känslor, jag vet inte.
Den ser man ju inte så ofta. Det får man väl säga. Men hur kommer du fira födelsedagen i övrigt då? Du kommer läsa om lite serier eller?
Jag ska ta en djupare djupdykning i arkivet och plocka fram favoritnumret, tror jag, sen dricka en riktigt stor stark öl till det kanske.
Ja, det låter väl passande. Och Anton,
hur mycket fyller han idag, sa vi? Ja, 65.
65 bast.
Han är väl den enda hjälten också egentligen som åldrats, eller?
Nej, vi ska väl nämna... nu blir det tjatigt, jag börjar prata Punisher även i en Hellblazer-special. Men i Garth Ennis Punisher-svit så har han väl sin riktiga ålder, får man väl säga.
Okej.
Ja. Och sen så finns det ju förstås, som det alltid är, liksom så här, hit och dit med olika tidslinjer och så vidare. Så att det finns ju versioner av figuren som är helt annorlunda. Så där. Men som en service, nu har vi pratat mycket så lösnummer och sånt. Jag tänkte, ska vi dra lite samlingar bara som... där man kan hitta de här numren som vi har snackat om nu. Det är många som blir sugna på att läsa kanske.
Ja, jag tycker man vill börja det om du känner för det.
Ja, precis. Vi har ju förstås då, om man vill läsa de första numren som vi lovprisar som mest, då är ju Hellblazer volym 1, Original Sins då. Då får man nummer 1-9 och sen Swamp Thing 76-77.
Precis.
Sen har vi förstås då Dangerous Habits.
Som den tycker jag är själv skriven faktiskt.
Ja.
Även om jag har svårt för resterande liksom, serier där. Men just den tycker jag är en av de serieromanerna som bör vara i allas bokhylla.
Ja, definitivt. Sen så har vi ju Break at the Gates of Hell som är slutet på Ennis run, och där finns ju den här Heartland som jag nämnde.
Jag kanske var för hård mot Ennis, jag gillar faktiskt Break at the Gates of Hell också. Så att,
så är det ju, det kan ju vara att den senare grejen som sista gången än så länge som Ennis skrev Constantine, det var ju den här Son of Man, och där går han ju verkligen inför de här sämre delarna av sitt författarskap, får man säga. Men där är det ju verkligen vända folk ut och in och sånt där, så att det kan ju vara det som har lämnat en bäsk eftersmak.
Ja, kanske.
Ja, och sen då ska vi se, vad hade vi mer? Ja, vi har Critical Mass som man vill kolla på, det som jag nämnde då, Sean Phillips teckningar, Transit Paul Jenkins hittar man ju i den då, Hellblazer volym 9. Ja, har du, och sen så vad hade vi mer? Vi hade ju den där Red Sepulcher som jag nämnde, och den
den är bra.
Ganska den finns nog som en egen samling bara, massa man kan hitta, skulle jag säga. Ja,
då, i så fall vill jag också slå ett slag för Trenchcoat Brigade. Den håller ihop stenhårt fortfarande. Den är väldigt välskriven och vältecknad också. Så ja. Tillgängligt liksom, med alla de här konstiga karaktärerna. Det skulle kunna vara nästan en inkörsport till alla de här karaktärerna.
Jo, faktiskt. Det är ju, den miniserien av John A. Reber och John Ridgway som tecknar den då.
Precis. Egentligen man kanske har läst bok som jag gick innan, men jag tycker inte man behöver det heller. Så att...
Nej, den är väl i, den får man väl benämna i princip som en inofficiell fortsättning på Books of Magic ändå.
Ja, precis. För, men utan Timothy Hunter såklart.
Ja, precis. De tar bara de hårda typerna.
Precis.
Men. Ja, Anton, har du några andra favoriter som har dykt upp nu när du har läst hårt?
Alltså jag skulle ju bara nämna, alltså om man pratar volymer, så för den som gillar Preacher, som jag gör, så är ju Tainted Love som kom 93, som samlar nummer 40, nu ska vi se här, 68 till 71, är ju en förövning skulle man kunna säga. Den kom ju 2 år innan han började göra Preacher, Ennis och Dillon. Det är som en förövning till framförallt Preacher runnen när de är i New Orleans, sådär. Alltså det är väldigt mycket som speglas, man märker att det här, Dixie Fried heter ju den, volym 5 av Preacher. Man skulle nästan kunna säga att det här är liksom, ja men det är en dry run för det han sen gjorde i Preacher. Jag vill inte säga att det här är sämre, men man, det är mycket teman och mycket karaktär och sånt där som ekar lite där, ska jag säga. Så det är
ju... Stämmer. Kan ni rekommendera Hellblazer Pandemonium som jag tydligen har missat helt?
Känner inte... Jag har inte läst heller.
Det är ju den Jamie Delano Jock,
ja. Precis. Den har jag helt missat. Så att, kanske inte.
Ja, det är samma här tyvärr. Det var väl en Hellblazer-slump. Så den kan jag inte uttala mig om tyvärr, men jag menar bara tanken på att Jock skulle illustrera en Hellblazer story gör mig ju intresserad.
Jag tror att det får bli min födelsedagspresent till mig själv för att,
ja, det låter ju bra.
Ja. Ta och köpa en bra style.
Ja.
Jag vet att nu är Fred i Los Angeles för det här avsnittet, han kunde tyvärr inte vara med, men jag vet att han har läst lite av de absolut senaste, de här 300 plus nummerna när de bland annat gjorde om Konstantin till en mycket yngre karaktär och startade om och han var en del av Justice League Dark och sådana saker. Så jag vet inte, jag tror inte att han har varit odelat negativ till dem. Det har funnits saker som man har gillat. Okay. Så jag kanske får be honom att skriva en liten snutt om det på vår sajt. Så här. Eller bara kanske eventuellt ta det i ett senare nummer. Men för de har ju ändå kört på. Han har ju både lagt... Alltså, Hellblazer las ner och så startar man upp Konstantin och sen så las Konstantin ner och så startar man upp något som hette Konstantin The Hellblazer och så var han med i Justice League Dark och så här. Så man har ju försökt att hitta ett sätt att få in den här karaktären i liksom kontinuiteten. Och det lilla jag har konsumerat av den nya inom citattecken Konstantin, det är ju de animerade filmerna Justice League Dark, och där funkar han ju, tycker jag, rätt bra. Alltså, som jag sa förut, som en del av en liksom en större del, men jag vet inte riktigt hur hans egna titlar har varit liksom, hur mycket de har eller hur mycket det bara handlar om att det är folk, återigen vi börjar komma upp i det här med de serierna man själv gillade när man var yngre, att det är jämnåriga människor som har läst det man själv har läst, och sen så skriver de egentligen bara om, de tuggar om det de gillade när de var yngre liksom, sådär. Så det kanske är mycket sånt, jag vet inte riktigt, men det är bara mina spekulationer. Vi får kolla med Fredrik sen när han kommer hem, se vad han säger.
Precis. En annan grej som jag kommer göra nu idag tror jag är faktiskt att söka upp ett band som heter Spider Legs, som tydligen har gjort en cover då på Constantines gamla punkgrupp Mucus Membrane, som vars sång Venus of the Hard Cell dyker upp i. Alltså rockvideon finns med i serietidningsform i just den här Hellblazer Annual nummer 1 som vi pratade om förut. Så det vore ju kul att höra hur den låter, även om det kanske inte kommer vara lika bra som musiken som spelas i huvudet där. Men Jag ska ge en chans i alla fall.
Låter bra.
Ja. Ja, men vi får väl avrunda där och säga grattis på födelsedagen, John Constantine, och ja, må du leva.